Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är den 27 maj när vi spelar in det här och vi sitter på två olika ställen, så vi ber redan nu om ursäkt för att ljudkvaliteten kanske är en 7a eller en 6a av 10. Men det är speciella tider och då är det så. Hur är läget med dig, Niklas?
Jo, men det är bra. Jag tänker ju på det här att vi kommer få en egen tv-studio här på några månader nu när vi flyttar ihop till ett och samma kontor. Så att ljudet kommer ju inte bara, om man liksom tänker den här distanspodden och ljudet och att det är bättre i normala fall, sen kommer det bli jättemycket bättre. Så att alla våra lyssnare kan ju verkligen se fram emot bomull i öronen efter sommaren. Om vi får vara tillsammans och den här coronapandemin kanske är över. För att då blir det en riktig studio. Så att det kommer bara bli bättre och bättre. Man kan säga som börsen, det är låga jämförelsetal just nu.
Ja, men precis. Visst är det så. Och ibland är det ju bra att liksom trycka ner saker och ting. Typ så här, internetåret på några dagar när man väl gör det sen så känns det helt fantastiskt. Äta lite tristare middag några dagar i rad och sen när man slår till på den där fredagmiddagen med någon kladdig pasta så är det liksom 11 av 10 istället. Så att, det är väl samma här med ljudkvaliteten. Vi trycker ner den nu för att kunna ge en explosion av bra ljud sen.
Och alltså det här avsnittet nu som vi spelar in, för att den här coronaviruset och pandemin och att folk ska jobba hemifrån och social distancing, det gick så med facit i hand, så det här gått så oerhört fort. Och vi många på våra arbetsplats likväl som på många arbetsplatser har ju varit hemma i väldigt många veckor nu. Alltså det är ju månader.
Ja. Och jag menar, veckor.
Vad sa du?
Det var någon som sa 10 veckor, att de hade jobbat hemma i 10 veckor.
Åh herregud. Och jag tänker mig, alltså det här är ju sista poddavsnittet innan vi går in i juni. Mm. Nu är sommaren här och sommarbörsen med det är här. Och vi får snart stänga böckerna för maj. Det kommer vi komma in på lite grann under här avsnittet också.
Vi tänkte ju prata lite sommar, lite sommarbörs, hur man förbereder sig och vad man ska tänka på och sådär. Och hur man får sommarbudgeten att hålla. För det är ju så att maj och juni brukar ju vara ganska intensiva månader, tycker i alla fall jag. Det är ofta mycket på jobbet som man ska bli klar med innan liksom semestertider. Samtidigt som det är mycket olika aktiviteter. Det är skolavslutningar för de som har barn, det är sommarfester på jobbet. Det är bröllop, dop. Ja, men det är liksom mycket grejer som händer. Corona har ju satt lite stopp för det där, kan man ju säga. Jag menar, skolavslutningar, vad jag har förstått, ska vara digitala nu. Föräldrarna får inte komma utan att titta på Idas sommarvisa via någon Zoom-kanal. Mysigt. Det är ingen partaj på jobbet, ingen sommarfest och sådär. Och då har man ju lite tid över. Och vad är inte bättre än att ta lite av all den tid man får över till att ge sin ekonomi lite kärlek? Och det tänkte vi väl tipsa om lite här, hur man kan göra.
Ja, men precis. För som du säger, man har lite tid över nu och jag tror ju att det finns ett uppdämt behov av att umgås, kanske resa lite grann oavsett om det är inom Sverige eller utom Sverige, eller unna sig lite upplevelser eller vad det än kan tänkas vara. Jag menar, de yngre generationerna, generation millennials och sådär, det finns ju generation Z är väl de senaste, va? Mm. Så är ju upplevelser kanske mera liksom det som håller en varmt om hjärtat. Eller vad man nu säger. Men det går ju inte riktigt nu. Så att jag tror att det finns ett uppdämt behov i höst. Och då kanske det är också bra att planera ekonomin nu. Så att man faktiskt kan rivstarta och gå tillbaka till någon form av normalitet i höst. Med en, både en hälsa men även en plånbok i behåll. Eller kanske starkare än någonsin till och med.
Mm. Det tror jag också. Jag är i alla fall väldigt sugen. Jag skulle åka till Italien imorgon. Till Lombardiet. Det blir inte av. Nu ska vi bara se om SAS betalar tillbaka mina pengar. Men det ska de ju göra.
På tal om det så får man väl bara säga. Jag skulle till Bryssel också. Det tror jag inte kommer hända. Men jag skulle gärna åka upp till Boden. Men jag vet att att avansianerna blev ju storägare i Norwegian. Nu vart man väl väldigt utspända där i och med att de behövde få obligationsinnehavarna och konvertera sina lånerna där till aktier istället. Så att jag tror att de tidigare aktieägarna fick väl 5% av det nya bolaget. Tar mig inte exakt på orden här på siffrorna, men jag tror att det var någonting i den här raden. Nu har vi ju sett avansianerna har ju verkligen vallfärdat till det här. Upp 71% sedan 20 maj och aktien upp 150%. Så att vi ser ju ofta, på tal om flyg och, så, och resa och sådär, vi ser ju ofta avansianerna att de försöker lite grann att vara med när det, ja, men de här händelserna som händer, oavsett om det är Swedbank och det blir stormigt eller om det är Norwegian eller vad den kan tänkas vara. Jag vet, du har ju också kollat på slanten där. Jag tänker så att man inte kastar in allt man äger och har så att det inte blir en rolig höst. Hur pass mycket har avansianerna i snitt bettat, om man så säger, för det blir ju lite mer spekulativt, ja, när bolaget ligger på operationsbordet.
Det är väl inte bara operationsbordet, det är väl liksom IVAR det ligger på. Men det var jag tror att snittinnehavet när jag kikade för några veckor sedan, det låg omkring 7000 kronor. Det bottenfisket hittills har ju gått hem då, för att det var verkligen, man var ganska träffsäker där och köpte när det var som absolut sämst kursmässigt. Men mycket återstår ju att se. Alltså krisen är ju långt ifrån över för Norwegian. Jag såg siffror här nu på morgonen som sa, för att bara liksom påtala lite om vilken effekt det har fått på flygbranschen. Men alla fattar ju att vi flyger betydligt mycket mindre just nu än vad vi gjorde samma tid förra året. Men förra året i juli, då slogs det världsrekord. 24 juli förra året, då var det 225 000 flygningar, flights, all over the world. Alltså över hela världen så var det 225 000 flygningar. Och det var då rekord. I år, samma datum i juli, så är det mindre än hälften så många inplanerade flygningar. 111 000 flygningar. Det säger ju en del om magnituden och vilka problem ju flygbolagen står inför.
Ja, jag såg lite statistik där. Flygresor.se är ju en sajt bland många andra såklart, men de skickade ut ett pressmeddelande här för några dagar sedan som jag fångade upp lite grann och såg att Sverige hade sökt sig in på plats 9 av topp 10 destinationer under sommaren att resa till. Så att även om vi tror att det är staycation, semester och hemester och vi kanske inte har mycket till val, men när man får drömma i alla fall och titta på vad folk söker, så letade sig ändå Sverige in på plats 9 där. Kanske blir Luleå och Kallax, eller så kanske det blir uppe Kiruna, Narvik upp mot Norge, om vi nu får åka över till Norge. Ja. Det finns ju oerhört mycket att göra och fjällvandra och allt möjligt, och då kan man inte smitta så många, för att man kan hålla lite social distancing uppe i fjällvärlden och den är ju fantastisk. Men i höst så är Sverige inte ens på topp 10. Då tror jag att det var Thailand som var den, liksom, den absoluta favoritdestinationen. Och visst, det kanske är så att man är lite opportunistisk just nu och tänker att nu har det varit dåliga tider, det har varit låg beläggning. Många pratar om att flygresorna ska vara dyra initialt för att det blir låg kabinfaktor när man så sagt ligger drar igång. Men det kan ju vara så att vi sitter hemma på kammaren och helt enkelt söker efter flygresor och ser om det finns kampanjer för att det är så dåliga tider och vi tänker att det ska resa ut och vara mycket deals och att vi drömmer oss iväg. Jag vet inte, men det var ändå intressant att se att även om många pratar om semester, hemester och staycation, så är det liksom inte det vårt hjärta uppenbarligen bultar kring när vi söker resor på kammaren.
Nej, visst är det så. Och vi ska väl tillägga det här i den här lilla utsvärmningen som vi har haft, att vi är väl medvetna om att man inte ska resa mer än 2 timmar hemifrån än så länge.
Just det.
Vi får väl se om det ändras till sommaren. Nu hörde jag att imorgon är fredag den 29 blir det, va? Skulle väl Folkhälsomyndigheten komma med lite mer riktlinjer kring vad som gäller för sommaren. Men bara så att vi säger det i förebyggande syfte innan ni skickar mejl och slår oss mot man ska hålla sig i närområdet än så länge. Ja.
Men Men vad ska man lite grann göra i sommar då? En bakgrundsfakta kan väl också säga att både du och jag sitter med Avanza kepsar för att få lite mer jobbkänsla även fast vi är på distans. Du har tagit av dig din nu, ja. Noterar jag. Men för vi ser varandra, det är både video och ljud vi spelar in, men ni som lyssnar på det här hör ju såklart bara ljudet. Men jag tänker Johanna, Avanza-poddens Facebookgrupp är ju en perfekt kanal för att diskutera sinsemellan också olika idéer och vad man ska göra i sommar och sådär. För jag tycker nog att det blir så stressigt i vardagen. Man ska få vardagen att gå ihop, speciellt om man har små barn. Man ska jobba, det är kanske olika fritidsintressen eller ideella engagemang eller vad det är. Och sen finns det inte tid, jag menar, så många museum jag inte har sett, så många små öar och kobbar i Stockholms skärgård jag inte har sett, så många delar av Stockholm jag inte har sett, och det är oavsett vilken stad eller kommun man än bor i, det är så mycket man inte har gjort som inte heller kostar speciellt mycket. Så jag tänker, vad planerar du inför för sommaren?
Ja, men om det nu håller sig det här med 2 timmars regeln, så då kommer jag nog vara ganska mycket på landet. Jag har ju turen och förmånen att mina föräldrar har ett ställe ute på Ingarö, bara en halvtimme från Stockholm city, så att det är där jag befinner mig nu. Så då kommer jag nog vara här och åka båt och bada och vattenskidor och fiska och allt vad det är. Men i övrigt så jag kommer ju inte kunna vara hela tiden. Jag har ju syskon och syskonbarn och hej och det är väldigt många, så att jag får väl
flytta på dig.
Men då kommer jag besöka, jag har köpt en bok, Vandringsleder i Stockholmsområdet, så kommer jag alltså vara ute och upptäcka naturområdet i närområdet eller vad man ska säga. Så att jag ska åka till Nynäshamn och vandra där på en del av Sörmlandsleden eller vad det var nu som gick där ut på Tyresta nationalpark. Alltså det finns ju jättemycket som man inte har en aning om, precis som du säger.
Ja, och där vill jag liksom bara fastna, för nu vi kommer prata om liksom sommarbörsen och sommarekonomi och hur man får budgeten att hålla och sådär. Men i och med att det här är sista poddavsnittet sen innan sommaren och liksom när vi kliver in i juni, så vill jag ändå fastna här. Det är inte så att jag bara vill att vi ska säga vad vi ska göra, utan vi vill liksom bara uppvigla till någon form av diskussion, och jättegärna i Facebookgruppen där också, Avanza-podden. Och vi fattar att det inte bara är Stockholm, det spelar ingen roll om du bor i Örebro, Ystad, Trelleborg, Kiruna, Pajala, Boden, Järfälla.
Järfälla, där är ju jag från.
Ja, inte om man bor i Järfälla då. Men annars liksom bara inspirera och motivera varandra, för att det finns så oerhört mycket som man inte tänker på. Det är så här, vandringsleder, jag själv tänkte att det måste finnas massor av böcker liksom, se det bästa av Sverige, bilar runt i Sverige, vandringsleder, bilar runt i Sverige inom 2 timmar, vandringsleder eller allt vad det är. Det är så mycket som finns kvar att upptäcka. Det återstår också att se vad det här kan få för mer långtgående effekter. Jag tror ju någonstans att vi kommer gå tillbaka till en vardag pre-corona, men att vi kanske upptäcker lite mer av Sverige och att vissa får lite mer blodad tand. Ut och fiska, ut och vandra, sov i naturen, ja, vad det än är liksom. Så att, tipsa jättegärna. Jag kommer att läsa den diskussionen, den tråden. Är du inte med i Facebookgruppen så gå in där, för jag vill jättegärna se de förslagen som kommer.
Mm. Vad ska du göra?
Jag önskar att jag hade kunnat få åka upp till Boden. Så det återstår ju att se. Då ska vi hålla på i sommarstugan och fixa altan och kanske byta ett litet kök där och sådär också. Alla ska ju bli, om vi alla tidigare var amatörepidemiologer, så kommer vi nu vara amatörhantverkare när sommaren och solen gör sig påmind. Men om jag inte får åka upp till Boden, då kommer jag nog göra någonting av det som kommer att skrivas i Facebookgruppen. Upptäcka Stockholm där jag bor lite mer, för jag har mycket kvar att se.
Mm. In och dela i gruppen.
Ja.
Men börsen då? Från gruppen till börsen. Vad är dina tankar kring sommarbörsen, Niklas? Jag fick igår en fråga om vad jag trodde om börsen. Att när kliver vi upp på noll sen årsskiftet? Alltså att Stockholmsbörsen ska inte längre vara på minus. Jag tror att nu i talande stund så är det minus, nu ska vi se, ligger i OMXS30 minus 7,5% sen årsskiftet. Så frågar man, när tror jag är på noll? Och då sa jag, som väldigt många andra, så det var ingen originell tanke, jag tror att det kommer ske efter midsommar men innan jul. Ja, men frågan var innan eller efter midsommar. Tror du att vi kommer uppe på noll innan midsommar?
Nej, det tror jag inte. Då får vi nog kanske vänta till efter midsommar om det är de alternativen som jag har. Och vi har ju sagt det tidigare, nedgången var jättesnabb. Uppgången tillbaka har varit jättesnabb. Jag var på plus för helåret i min portfölj igår. Exklusive Avanza som har gått jättebra. Om jag räknar med den är det bästa året någonsin. Vilket är roligt för det slitet vi gör, så att säga, att det marknaden har premierat och handlat upp oss lite grann. Men jag skulle väl säga så här, att det har gått upp ganska mycket på kort tid, och jag tycker att det gick ner lite för fort, och nu ser man väl kanske att det har konsoliderat lite grann med en viss riktning uppåt, och jag tycker inte att det är speciellt konstigt. Marknaden är framåtblickande, börsen är någon form, en spegling av vår optimism och framåttro, och det marknaden nu diskonterar in, det är ju en återöppning av ekonomierna runt om i världen. Alltså det är lite grann som anchoring, och vi är väldigt snabba på att ta till oss en ny verklighet. Och bara för någon månad sedan, Johanna, då var allt nattsvart. Allt var nattsvart. Det var ingen som visste hur man skulle räkna på någonting. Och man pratade om en massa olika bokstäver förvisso och vad gäller återhämtningen. Men nu har vi faktiskt sett att vi börjar återhämta ekonomierna. Och Trump exempelvis, han säger att han inte kommer att stänga igen även om man får en andra våg. Det återstår att se. Vi ska ha en full respekt för att vi inte har en aning. Vi får liksom ta det längs vägen. Men nu har vi en erfarenhet om vad som händer när man stänger ner ekonomi runt om i världen. Det här kommer för all evig framtid att skrivas in i samtliga skolböcker för alla kommande generationer. Men nu är det lite mera tillbaka till optimism. Sen ska ju inte börsen kanske riktigt tillbaka till samma rekordnivå på 1905 punkter som 20 februari på MXS30. Det är väl kanske lite väl att ta i. Men att USA har gått väldigt bra, det tycker jag inte är konstigt alls med tanke på den karaktäristikan som är på amerikanska börsen. Mycket techbolag, många har jämfört det med julafton varje dag för att de här har haft strukturell medvind tidigare. De är väl positionerade för en tid, en ekonomi mot en digitalisering, arbeta hemma, allt det liksom går i favör för techbolagen. Och när man pratar om arbetslösheten i USA, majoriteten säger ju att det är de här furloughs, eller att man då är permitterad och att man räknar att gå tillbaka i tjänst i någorlunda närtid. Men de bolagen som utgör lejonparten av amerikanska börsen är inte de bolagen som är mest, vad ska man säga, humankapitaltäta. Det är alltså inte de med störst andel fysisk arbetskraft, utan det är de digitala. Så att det blir liksom, förstår du hur jag menar, det blir en mismatch mellan en jättehög arbetslöshet och bolagen som är stora på amerikanska börsen, för att det är inte där man ser att flest människor blir arbetslösa. Och det är där man ser att det är de som gynnas snarare av när människor är hemma och när det blir det här digitala språnget.
Mm. Visst,
jag tror att vi har sagt den siffran tidigare, att S&P 500 är nästan 26% tech. Men Nasdaq är ju absurd hög tech-koncentration. Alltså de fem största bolagen på Nasdaq, de utgör 39% av indexet värdevikt, att samtliga är tech. Och det kan ju vara en implicit risk, men i det här fallet så gör det ju att Nasdaq 100 är upp snart tvåsiffrigt 2020.
Det är en fantastisk utveckling, och det gör mig ju lite glad i hjärtat när jag ser då, jag har precis sammanställt hur Avanzas fondsparare agerade under maj månad, och man fortsätter att köpa techfonder på bred front. Jag kan inte säga att det kommer liksom ge en fantastisk avkastning på en månad eller ett års sikt, såklart, det vet ju ingen, men de har ju gått väldigt, väldigt bra hittills, och jag, och jag tror du också, tror i alla fall att förutsättningarna finns för den här typen av bolag att fortsätta ha en positiv utveckling, och då är ju en techfond ett bra alternativ i portföljen.
Ja, jag tycker det är superspännande. Men sen är det inte så att man ska inte bara ha tech, och jag menar, det är en den har gått jättebra och vissa tycker ibland att värderingen är lite utmanande. Då får man ställa det i relation till omsättnings- och vinsttillväxt, för att de här växer mycket snabbare än liksom, en ekonomin som helhet. Jämför utvecklingen, tillväxten i techsektorn kontra BNP. Men det betyder inte att de ska ha någon form av exklusivitet i portföljen. Men jag märkte det, jag skulle klippa en podd igår, Johanna. Och jag klipper ju poddarna i Adobe. Där har jag Premiere för video, Photoshop för bild och Audition för ljud. Och de hade tekniska problem. Jag blev tokig. Ja. Men det kröp i mig. Och då insåg jag hur beroende man är av tech. Vad annat kan få att det kryper i kroppen på mig? Twitter har tekniska problem. Jag tycker att det är jättejobbigt. Sitter jag och tittar på en serie på kvällen tillsammans med min respektive. Och Netflix eller Viaplay eller vad den kan tänkas vara. Om bilden börjar lagga och buffra, då blir jag tokig. Eller tokig blir jag inte. Om mitt internet laggar, då tycker jag att det är segt. Allt det här, och det är liksom som jag sagt tidigare, både tid och plånbok, mer och mer som går mot tech. Så att, jag säger inte att man bara ska ha den exponeringen, tvärtom. Men om man inte har någon exponering däremot överhuvudtaget, så ska man nog fundera lite grann. För att det är bara att titta på hur världen ser ut och vartåt vi går.
Mm. Visst är det så. Och jag tror att vårt tålamod med laggande och krånglande teknik bara blir mindre och mindre och mindre hela tiden. Men förut, jag kommer när jag var liten, liksom, när det blev myrornas krig. Unga lyssnare kommer inte ens fatta vad myrornas krig är. Men när tvn liksom jacka och man gick fram och typ slog på den för att den skulle kicka igång igen. Och det funkade ju ibland. Då hade man ju lite större tålamod än vad man har idag. Och jag antar att om 3 år kommer vi ha ännu mindre tålamod. Så att...
Ja, och alla ni gamers där ute som hade jättehög ping när man spelade Counter-Track eller vad det än kan tänkas vara, och man, liksom, ja, man var inte med i matchen för 5 öre för att en signal gick snigelposten medan de andra gick i ljusets hastighet. Nej, vi har inte mycket tålamod.
Nej. Och som du säger, man ska ha lite exponering, och där tror jag att svenska sparare fortfarande laggar lite, för att det är ju så att många av de här bolagen är ju faktiskt inte svenska, även om det såklart finns bra svenska techbolag. Men vi har traditionellt sett väldigt bank- och verkstadstunga portföljer. Men det är bara att ta och titta på sammansättningen i Avanza Zero. Så Niklas nu kommer säga att det är världens bästa fond, för den gör det den ska, absolut. Men OMXS30, alltså börsens 30 mest omsatta aktier, det är, för att använda ett annat Niklas uttryck, absolut inte nytt. Det är de bolagen som kommer springa snabbast framöver.
Nej, exakt. Och jag ska inte ge en känga till Avanza Zero, för det är världens bästa fond. Och nu får jag väl legal på mig. Men det är så här, den gör det den ska. Punkt, slut. Jag blir alltid lika fascinerad över media som liksom ska vara duktiga och veta vad de skriver, men ändå populistiskt skriver att den inte är bra i sin kategori och hit och dit. Den följer SIX30RX, det vill säga OMXS30 inklusive utdelning. Det gör exakt det den ska och den gör det gratis. Men däremot så kan man ju ge det en känga, inte till Avanza Zero, men man skulle kunna ge en känga till Sverige. Och man skulle kunna ge en känga till Stockholmsbörsen. Därför att vi har åter politiker. Och sen så säger inte jag att man kan ge kritik till oss också. Och att vi borde ha en bredare fond. Och det vet vi. Men att vi måste kanske bli duktigare på att attrahera teknikbolag och att locka dem till att notera sig eller lista sig i Sverige. Och politiker kan ge bättre förutsättningar till teknikbolag och startup-scenen kanske att lyckas mer. Och att vi kan ta in utländsk arbetskraft som kan få stanna och jobba i Sverige och som också kan hitta en bostad i Sverige. Så att kollektivt så har vi många utmaningar, och hittills så har vi ju inte riktigt lyckats att, vad ska man säga, knäcka ytspänningen när det kommer till den här 50-procentiga ungefär bank- och verkstadsexponeringen i OMXS30. Så att och så länge det är så kommer det att finnas incitament att leta pärlor, guldkorn utanför Sveriges gränser för att få en spännande sektormix i ens sparande. Det så tänker jag.
Vi tänker för en gångs skull samma där. Sommarbörsen då, den brukar ju traditionellt sett vara lite mer slagig. Och det har historiskt sett att göra med att omsättningen vanligtvis brukar gå ner under sommaren. Det handlas inte lika mycket, folk är på semester snarare än att handla aktier. Vilket gör att även små nyheter kan få
liksom, varje enskild affär kan påverka kurserna mer. Så sommarbörsen brukar vara slagig på gott och ont. Jag vet många som menar att de här liksom, rörelserna brukar ge bra köp- eller säljtillfällen. När en aktie faller omotiverat mycket kan man plocka upp den, eller när den stiger omotiverat mycket kan man passa på att sälja om man har gått i säljtankar. Jag vet bland annat att vår kollega, eller ja, typ kollega på Börsveckan, Peter Hedlund, ofta brukar prata om det, att man ska ha en liten bevakningslista och lite kurslarm och så som plingar till, så kan man använda sig av det. Något jag tycker man absolut ska göra inför sommarbörsen, alldeles oavsett, det är att man bör nu redan innan se över att man har en portfölj som man är nöjd med, så att man liksom inte får ont i magen när man ligger på badstranden och behöver kolla portföljen hela tiden. Jag tycker i alla fall att det är ganska skönt att kunna koppla bort det där, och att kanske gå en hel dag och jag har ingen aning om hur börsen har gått. Jag vet att det aldrig händer dig, Niklas, men
jag undrar just vad som har, vad du har käkat på morgonen.
Jag tycker det är lite skönt. Ja, men kanske man kollar på morgonen och sen så gör man något hela dagen och så, oj just det, börsen är öppen idag. Alltså man, det kan vara lite skönt att ibland liksom lite avvänjning eller vad man ska säga. Men då vill det ju till att man har en portfölj som man är trygg med och känner att så här, den här behöver jag inte ha på bak hela tiden, den ligger inte på IVA liksom.
Nej, exakt. Och jag menar, det är väl klart att man måste få liksom ladda batterierna lite grann också och ta det lite lugnt. Och det är ju så, volymerna, omsättningen brukar ju gå ner under sommaren. Och jag brukar ju skämtsamt säga att ja, men förvaltarna ligger i hängmattan och käkar glass. Nu är det ju inte så kanske riktigt lika nu för tiden, för allting är ju så digitalt, det är ju så tillgängligt. Vi hör, jag menar, ta våran sajt Johanna, ta Avanza. Vi har 35 miljoner besökare i månaden på våran sajt och i våra appar. Det är klart att det kan gå ner lite grann under sommaren, men samtidigt så det är så oerhört tillgängligt, så att jag tror att det kanske inte skakar till lika mycket som förr i tiden på grund av att det är tunn handel, men det är ju fortfarande tunnare handel och det brukar kunna hända saker på sommaren.
Ja, men precis, och det kanske inte bara behöver vara handeln, utan jag menar nu har vi ju en situation i världen som är allt annat än helt solklar. Vi har länder som försöker öppna upp samtidigt som man med alla medel försöker förhindra att det liksom coronaspridningen tar ny fart. Men nyheter kring sånt kommer ju, och vaccin nu, framgångar, icke-framgångar och sådär, det kommer ju komma ut sådana nyheter under sommaren. Det kan vi väl var närmast säkra på. Och sen åt vilket håll, det vet vi ju inte. Men det kommer ju kunna få börsen att svänga. Och på samma sätt som vi har förhandlingarna i EU-kommissionen om det här, om det ska bli lån eller bidrag till EU-länderna här i det här krispaketet som kommer nu, där i princip de flesta länder inom Europa vill att det ska ges ut i bidrag och att EU ska låna upp pengarna som kollektiv, medan Sverige, Nederländerna, Danmark och andra länder säger stopp, vi vill låna ut de här pengarna, det här får bli lån från EU till länderna, man ska betala tillbaka det. Så att, hur det där går kommer ju också kunna påverka börsen. Jag menar, det finns ju flera länder i Europa som är helt beroende av att det här inte går i långbänk, utan att oavsett om det kommer i form av bidrag eller lån, att de liksom får tillgång till pengarna. Så att jag tror nog att vi får förbereda oss på en ganska slagig sommarbörs.
Ja, och där får man också tänka på det i så fall om man är långsiktig på börsen, att det finns en naturlig volatilitet i marknaden. Och vår kära kollega Thomas Linnala brukade en gång i tiden säga att aktier är en vintersport. Det hade han ju fullständigt rätt i. Jag tror att november och februari faktiskt historiskt har varit de bästa börsmånaderna om man tittar sedan 1990. Och det brukar ju bli lite slaget under sommar. Nu skrev ju du här för någon dag sedan om att det verkar vara full fräs i maj månad och att det blir bästa maj månaden kanske då på 15 år. I fjol så sjönk ju börsen 9,88% i maj, fast då exade vi också utdelningar. Det har vi ju inte gjort den här gången. Så det är ju en viss skillnad, men en förskräcklig majmånad i fjol, men vi slutade 25,78 upp eller 30,7 ink utdelning. Men det återstår att se sommarbörsen helt enkelt. Man får liksom bara förbereda sig, ta på sig säkerhetsbältet som du sa. att kolla igenom portföljen, var bekväm med de innehaven du har och den naturliga volatiliteten, alltså att det svänger lite upp och ner. Vänd det till din fördel. Vill du cherrypicka lite grann, vi vet ju många kunder som tidigare handlade månadsvis som nu kanske handlar någon gång i veckan eller några gånger i veckan eller varannan vecka eller när det har varit lite slagigare, att man helt enkelt har varit lite mera aktiv. Det behöver man ju inte vara. Men tycker man att det är lite roligt och multitaska med den där glassen i hängmatten under sommaren, så kan man ju försöka dra nytta av volatiliteten om det är så att vi ser en lite, att det svänger lite grann.
Mm. Vi kan väl slå ett slag för funktionen sätt kurslarm.
Ja.
Man kan inte lägga en order som ska gå igenom. Man kan ju lägga en order att om kursen går under det här så köper jag, och det gäller 3 veckor också. Jag tycker de är lite vanskliga. Situationen kan ju förändras kraftigt om 3 veckor, så jag tycker det är bättre med kurslarm.
Och sen är det väl så här också, jag menar, courtaget är ju branschens modersmjölk på något sätt, och jag vill bara liksom ett medskick där att man behöver ju faktiskt inte göra någonting alls, och då drar man inte på sig några kostnader heller. Det är ju mer om man vill och man tycker att det är lite intressant. Jag tycker ju det. Och man kan cherrypicka på.
Niklas.
vad sa du, Johanna?
Du är väl ändå inte liksom någon, du är väl ingen superkundkortagemässigt i alla fall?
Nej, jag är ingen superkundkortagemässigt, det är jag inte. Men däremot lånemässigt. Ja. Jag vet inte om det.
Jag ville förtydliga det du sa, att vi sitter ju absolut inte här och säger handla, handla, handla. Utan gör det som är bäst för din portfölj. Och vi gör det själva, buy hold.
Jo, men precis. Och sen är det sådär, jag handlar ju ganska mycket aktier varje år, men jag tror att min kostnad i fjol handlade väl på 2 punkter eller 0,02%. Så att även om jag köper ganska mycket, det är ju inte så att jag hoppar från tuva till tuva. Det har ni ju förmodligen lärt er vid det här laget. Så att äga aktier långsiktigt är ju oerhört billigt i och med att det inte är några löpande kostnader. Vi brukar ju ofta vända oss kring den här typen av skalavgifter och sådär. Men ni får väl se. Skakar upp, piskar upp till storm, så kan man dra nytta av det om man vill. Eller så gör man som Johanna. Jag tror inte att du lägger telefonen åt sidan, men man kanske inte behöver titta börsen hela tiden. Jag förstår inte att jag säger det här, men man ska väl vara lite diplomatisk.
Mm. Okej. Förutom att förbereda själva portföljen och ha en fördelning man är nöjd med, sätta lite intressanta kurslarm, tycker jag är ett väldigt bra grej som man bör göra nu om man inte redan har gjort det, är att om man har bolån, kolla över vad du betalar för ränta. Alltså, det är få ställen vi har lika många tusen lappar att tjäna som vad gäller boräntorna ofta. Snitträntorna i april, alltså vad man betalar i snitt, låg på 1,53% för rörliga bolån. Ligger du över det, ja, men då betalar du mer än snittet. Ligger du under, ja, då bra. Men jag tror att väldigt många människor har ganska stor möjlighet att påverka det här. När den rörliga då i april, då var Landshypotek billigast med 1,33% och Danske Bank var dyrast med 1,75%. Det är inte en halv procent, men det är inte långt därifrån. Det är ganska stor skillnad. Det blir många tusen lappar per år beroende på hur stort lån man har. Sen kommer säkert någon säga nu att ja, men Landshypotek lånar bara ut till villor och alltså fastigheter, inte bostadsrätter. Absolut. Avanza Stabelo som ligger tvåa på listan med 1,35% har max belåningsgrad 60%. Alltså det finns ju olika krav och villkor på olika, men jag tycker ändå det är en relevant jämförelse, för det är ju inte så att Danske Bank eller Skandia eller Länsförsäkring eller Nordea, det är ju inte så att de inte har några krav på vilka räntor de sätter. De kan ju ge dig en bättre ränta om du flyttar dit pensionen och försäkringar och ditt och datt och dutt. Så jag menar att det ligger liksom underliggande krav på alla de här, så snitträntorna är ändå bra jämförelseverktyg. Det är det bästa jämförelseverktyget som finns, och det är det vi har att förhålla oss till. Sen så kommer inte alla få exakt den räntan man vill, eller alla aktörer funkar inte lika bra för alla, men det är ett bra jämförelseverktyg. Så ta tag och jämför din ränta mot snitträntorna, både hos din nuvarande bank och hos andra banker, för att se om du kan få ner räntan. Du hittar dem på Avanza-bloggen om du söker på snitträntor, eller på compriser.se kan du se alla bankers snitträntor.
Ja, jag tycker att det är ett bra medskick, och gör som så också, sätt en budget eller ja, men sätt en budget om det är så att du har tid till det och inte redan har en sån. Det är lite intressant. Kolla på vad du har för kostnader löpande, sortera dem efter största kostnaden till minsta kostnaden, och förmodligen kommer det säkert vara så då att bostaden med bostadslån är den största. Och när du har tagit dig förbi den, så har du ju förmodligen kanske ganska mycket försäkringar. Det är hemförsäkring kanske med bostadsrättstillägg då, du har bilförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkringar, barnförsäkringar, skoterförsäkringar, alltså snöskoterförsäkringar. Någon här nere kanske har vattenskoter också.
Det är jättemånga liksom söder om Sundsvall som har snöskoterförsäkring, men kör på.
Nej, och jag menar titta där också, för att det där blir ju, jag menar, jag betalar några tusen lappar varje månad i försäkringar faktiskt, och är det så att man inte, ja, vad du sa Johanna, man får åka iväg 2 timmar i sommar om vi inte får ett annat besked imorgon fredag. Kommer du köra lika många mil på bilen som vad du har sagt till försäkringsbolaget tidigare? Hur pigga de är på att sänka där i efterhand under pågående termin och ge tillbaka pengar, ingen aning. Men det kan ju vara värt att fundera på vad man har för kostnader och vad man kan rucka på för att dels kanske stärka bufferten, man får mer pengar över, kan göra lite roliga saker under sommaren, men också kitta ekonomin för en återgång kanske förhoppningsvis i höst, och även se över sitt sparande. Ska det upp lite grann? Sparar man alldeles för mycket? Och jag menar, livet är här för att leva, så tiden är den ultimata valutan. Ska det sänkas lite grann? Generellt för de flesta så ska det nå upp lite grann, för vissa kanske det ska ner lite grann. Men sen tänker jag också att vi får ju skatteåterbäringen här i början på juni, jag tror att det var 8-9 juni där någonstans, för de som var tvungna att göra ändringar eller skicka in en K4 om man har en traditionellt beskattad depå exempelvis då. Så att de pengarna, om man får en återbäring, de kommer ju snart.
Mm, det gör de. De kommer ju innan midsommar. De kommer ju här i början på juni, kommer det klirret. Så det får man ju fundera över hur man väljer att agera med det. Jag ska göra en extra amortering på mitt bolån faktiskt. Men jag vill bara slå ett slag för konsument. Hallå konsument, det är en sida som drivs av Konsumentverket, och där finns det en budgetkalkyl. Så där kan man gå in och jämföra sina, liksom, när man har gjort den här sammanställningen som Niklas pratar om. Vad har jag för utgifter för bilen, för mat, försäkringar, allting, de här vanliga utgifterna man har. Vad är de per månad? Så går man in och jämför, då kan man klicka i så här hur stort hushållet är, hur många personer det är och ålder på olika personer. Och då får man fram schabloner, liksom vad Konsumentverket med all deras data och snurror och så säger. Det här är en rimlig kostnad för mat för ett hushåll med 2 vuxna och 2 barn i den här åldern. Eller det här ska en bil kosta per månad i genomsnitt. Det är såklart ingen facit, men det är ganska bra schabloner att ha och förhålla sig till. Och då märker man ju om man själv ligger liksom avsevärt mycket högre. Jag har säkert till exempel avsevärt mycket högre kostnader för utemat och uteluncher och restauranger och så än vad man bör ha som 32-årig ensamstående. Men då kan man ju säga, tycker jag det är värt det eller inte, så gör man ett medvetet val. Men det kan i alla fall vara klokt att veta var man sticker ut, och då får man lite svart på vitt om det är någonstans där det är ganska enkelt att spara pengar.
Ja, nej, men det låter bra, och det, jag menar, för de här pengarna, det, jag menar, om man då inte går ut och äter på restaurang kanske lika mycket som tidigare i de här tiderna, då blir det kanske lite pengar över innan man springer och lägger dem på e-handel eller vad det kan tänkas vara. Se över situationen, se över kapitalstrukturen i hushållet, för att använda ett torftigt ord. Hur är din ekonomi finansierad? Hur mycket tillgångar har du och hur mycket skulder har du? Och på ren svenska, för att det inte ska låta torrt, så här, har du skulder? Har du kreditkortsskulder som ligger på 10-15-20% samtidigt som du får pengar över för att du inte är ute på restaurang lika mycket? Se till att bara ta sommaren och bara eliminera, få bort alla alla dyra kreditkortsskulder. Du har en gång i tiden, Johanna, sagt det så bra. Du var klok förr i tiden. Då sa du att, att de dyra blankolånen och krediterna ska få gräddfil till allt överskott, kassaflöde, alla pengar som blir över i ekonomin. Så få bort alla dyra småkrediter också som ser gulliga ut men som kostar rätt mycket, för att i ett nollränteklimat så är det extremt högt, ändå med 15-20%. Och det är inte ovanligt.
Det är absolut inte.
Men jag tänker också, alltså, någonting som jag tycker är roligt. Jag tycker det, men man kan också, har du för mycket prylar över, men du har ju varit hemma säkert under ganska lång tid, du som lyssnar på det här, om det är så att du har jobbat på distans, alla kan ju inte, och då kanske man också stör sig på att det är så herrans mycket grejer överallt, och man känner att det blir bara stökigare när man är hemma och ser allting hela tiden. Så att sälj saker också, antingen på Blocket eller på Facebook Marketplace, det är ju gratis. Jag tycker det är jättekul att gå in och kika på Facebook, för det läggs ut allt möjligt, det har vi pratat om tidigare, och knappt till några pengar alls, och det kan ju vara vad som helst som läggs ut i och med att det inte kostar pengar att lägga ut det. Jag har köpt konstrottninggrupper till balkongen för 300 spänn som kostar 3 500 nypris, och det ger mig en liten kick att göra bra affärer, men nu menar jag att man skulle sälja, kanske inte köpa. Och är det så att man, jag såg någon på Twitter för några dagar sedan som sa att ja, men nu har jag sålt grejer för 16 000. Bara liksom fick liksom ett ryck och sålde ut en del grejer. Det kan ju också vara ett sätt att stärka semesterkassan. Och det går ofta riktigt, riktigt fort att bli av med dem. Vi sålde någon ställning som inte fick stå på balkongen längre. Det var inte fin, kan jag väl inte säga heller. Den kostade 150 spänn i nypris och tjejen la ut den för 50. Och det var kö på hämtaren där. De budade över varandra och de sa att om jag skickar och swishar pengarna på en gång, kan jag få den då även fast jag inte först i kön. Det bubblar. Det är jättekul. Och det är ett sätt också att få in lite pengar och kanske få bort de där dyra krediterna som tarvar en massa räntekostnad. Lägg de pengarna på något roligt att göra, antingen du själv eller med familjen, istället för att lägga det på räntekostnader. Se till att bara besikta din ekonomi i sommar och liksom, tillsammans så en jäkla rivstart i höst om vi återgår till den normala. Peppar, peppar.
Det var väl jättebra uttryckt. Besiktiga ekonomin inför sommar. Med det sagt, kanske vi ska...
Med det sagt så kanske vi ska avrunda, men vi vill ju bara också kanske påminna om att helt enkelt förkovra sig humankapitalmässigt i sommar också. Och då vet jag ju, vi har inte bara skrivit de här två böckerna, sommar, eller Sparskolan och Aktieskolan, utan vi har ju också skrivit en Sommarsparskolan i fjol, tror jag att det var, tiden går fort. Så vill man förkovra sig och är lite nyfiken på aktier och investeringar, man kanske är nybörjare, man vill lära sig mer, antingen lyssnar man på Sparskolan och Aktieskolan på Storytel, eller så googlar man Sommarsparskolan, då kommer man in på Avanza-bloggen, så kan man läsa där. Och är man redan en veteran i gamet så kan man ju alltid skicka vidare till någon kompis som man tycker ska komma igång med sparande och som man gärna pratar sparande med på över den där ölen, fikan, promenaden eller vad kan tänkas vara. Men att de behöver få lite, de behöver liksom komma upp på banan och lära sig liksom grunderna i alla fall. Då kan vi hälsa dig att vi we have their back. Jag vet inte vad jag ska säga. We have their back. Vi löser det. Googla på Sommarsparskolan. Förkovra dig helt enkelt. Och för dig som är lite mer initierad och intresserad så har vi ju ett poddavsnitt sedan jättelänge tillbaka, några år tillbaka, som heter, vad heter den, Johanna? Böckerna som passar bäst under julgranen, va?
Ja, precis. Där finns det ju. Jag tror till och med det finns ett blogginlägg om det, om man söker på böckerna som passar bäst under julgranen. Så antingen lyssna på podden eller läsa blogginlägget. Eller det är väl egentligen bara ett blogginlägg med en lista med tips på intressanta böcker.
Ja, och sen så får jag ta tillfället i akt en sista gång och säga att har ni själva några bra böcker som ni tycker att andra borde läsa, så vet ni vart ni tipsar om det.
Ha det gott så länge, så ses vi nästa vecka, eller hörs.
Det gör vi. Tack för att du lyssnade på det här.